Hej och välkommen till Högkänslighetspodden med Malin och Ina. Det är jag som är Ina.
Det är jag som är Malin.
Och idag så ska vi fokusera på en strategi som en del högkänsliga kan ha för att hantera känslor. Vi högkänsliga lär oss tidigt när vi är barn att hantera känslor på olika sätt eftersom vi har, de ligger så nära en på oss och vi känner väldigt mycket. Och då behöver vi på något sätt hantera de här känslorna. Och då hittar vi olika strategier för det. Och idag så ska vi titta på strategin att hantera känslor genom mat. Alltså olika typer av ätstörningar kan man säga.
Det verkar vara ganska vanligt att många som har ätstörningar också har det här personlighetsdraget, högkänslighet. De som har kommit till oss så är det väldigt många som söker terapi och hjälp för ätstörningar. Och som också har det här personlighetsdraget. Kanske snarare så, för att förtydliga det.
Precis. Och jag känner ju att jag inte har haft just det, utan jag har haft andra strategier att hantera mina känslor. Och det kommer vi också återkomma till, andra strategier. Men hur har det varit för dig, Malin?
Ja, jag har ju haft den här strategin. Att använda mat för att hantera känslor. Både genom att dämpa känslor genom att äta mycket mat och hetsäta. Men också att kontrollera maten och matintaget och kroppen som ett sätt att kontrollera hela livet och därmed också känslorna. Så det har varit en strategi som jag då, tidigare när jag höll på med det där, inte var medveten om att det var en strategi för att kontrollera känslorna. Då trodde jag att det var någonting helt annat.
Vad trodde du att det var?
Jag trodde att jag var utseendefixerad, fåfäng, att jag var sjuk, att det här var samhällets fel. Jag trodde att det här handlade om kilon, att jag upplevde att jag var tjock och ful och utseendet. Jag trodde det handlade om utseende och inte om känslor.
Och vad ser du idag när du tittar tillbaka på vad det här egentligen handlade om för dig?
Idag ser jag att det var klart och tydligt att jag var en högkänslig tjej som var i tonåren, som försökte ta in allt nytt som hände. Jag var otroligt överstimulerad, kände mig rädd, osäker, visste inte vem jag var och försökte hantera livet och alla känslor som kom med det genom att använda maten lite som en napp nästan. Alltså så när man var liten och hade någonting att stoppa i munnen och andra kan ju stoppa andra saker i munnen, det här orala, ha en cigarett, en del börjar röka eller snusa i den åldern och en del dricker, kanske alkohol, men också cola och snutta på, liksom, drick mycket läsk eller vad har man, energidryck. Alltså det finns många sätt som är orala som kan hantera känslor och det är också någonting som hänger ihop med någonting som skapar trygghet i oss, självklart eftersom vi har haft det sedan vi var små många, att vi har tuttat på någonting. Och det verkar lugna nervsystemet också.
Så hur kunde det se ut för dig när du hade de här ätstörningarna? Vad var det liksom som hände i dig och hur såg det ut?
Först och främst så var det någonting som kontrollerade hela mitt liv. Jag var ju kontrollerad av det här beteendet. Så jag kunde ju inte egentligen tänka på någonting annat och fungera ordentligt i den här världen, för det här styrde hela mitt liv. Under otroligt många år, i alla fall 10 år kan man väl säga, från och till mer eller mindre, men någonting sånt. Så det var det som det gjorde, men jag trodde ju att jag hade kontroll. Jag försökte liksom få kontroll på livet genom det här beteendet. Men det som hände var att det styrde mig snarare och begränsade mig något enormt. Distraherade mig från att vara den jag var, att vara medveten och njuta av att känna så mycket. Massa saker. Jag kommer inte knappt ihåg din fråga längre.
Hur yttrade det här sig, tror jag? Eller någonting sånt? Alltså hur visade det sig i ditt liv? Alltså något exempel på vad, när du tyckte att någonting var jobbigt, när du var ledsen kanske, eller när du, alltså hur, vad var det du gjorde då? Hur tänkte du, vad kände du?
Ja, alltså det som jag gjorde, för det var jag kände det som att jag inte hade något val. Det var som att jag hade någon inre röst nästan. Så beskriver många som har ätstörningar som att man nästan är styrd av någon demon. Så, Jag hade inget annat val än att hetsäta var min vanligaste. Och när jag hade gjort det så ville jag bli av med maten på ett eller annat sätt. Genom att använda laxermedel i överdrivet eller kräkas. Jag var mer på att använda det här laxermedelgrejen. Och jag jobbade också väldigt mycket med att efter att jag hade hetsätit en eller ett gäng dagar eller någon vecka. Då fastade jag, som jag kallar det. Alltså jag åt ingenting. Jag drack bara i långa perioder. Svalt mig liksom. Straffade mig själv också.
Mm.
Så var det.
Mm.
Och så pendlade jag något i vikt. Min kropp har varit väldigt tålmodig. Jag har en fantastisk kropp. Jag älskar min kropp. Och jag har bett den om ursäkt och gör det fortfarande för allt jag har gjort mot den. Jag har verkligen inte varit snäll mot den. Den har varit väldigt snäll mot mig. Och tagit hand om mycket skit som jag har stoppat i den och som jag inte har gett den. Liksom.
Mm.
Den har ändå funkat bra, så jag är tacksam för det. Förhållandevis bra.
Mm.
Det är många som har otroligt dåligt att stryka av det här. Liksom.
Mm. Vad önskar du att du hade vetat då? Som du kanske vet idag, men som du inte visste då?
Det som jag önskade att jag hade vetat, som jag vet idag och som vi också håller på med när vi arbetar med ätstörningar i högkänsligt Sverige, det är att det som det handlade om, det var känslor. Det handlade aldrig om kroppen, vikten, utseendet. Egentligen, det var någonting som kom sen och som lades på. Men i grunden handlade det om känslor. Att hantera känslor, men också om energi och den känslan. För när jag hade ätstörningar, och jag kan fortfarande ha den känslan liksom, det som kändes väldigt starkt, det var att jag känner mig väldigt, väldigt tung i kroppen. Jag känner mig plufsig, tjock, var min tolkning av den här tunga energin. Men vad som egentligen var att jag var medveten om tung energi. Alltså om tunga vibrationer, tunga stämningar, saker som inte fungerade för mig, sammanhang som inte fungerade för mig, som inte gjorde mig lätt och glad och lycklig. Och så trodde jag misstolkade det som att jag kände mig tjock och att jag behövde bli av med kilon.
Mm.
Och det upplever jag är väldigt, väldigt vanligt.
Mm.
Och en annan vändning för mig som var väldigt tydlig, det var när jag, alltså en vändning var det väl kanske inte riktigt, men en insikt som jag önskar att jag hade vetat då, det var det här att jag kände mig väldigt ful. Varje dag så vaknade jag och kände mig jätteful. Tittade på kroppen och dömde den jättehårt som ful och äcklig. Och jag var väldigt ledsen, så det var ju en rundgång eller en gånggång, allt det här. Men det som egentligen var när jag stod framför spegeln och kände mig ful, det var att min kropp, och idag kan jag känna det som att jag tror att alla våra kroppar på ett eller annat sätt berättar saker för oss ju. Och det de säger och vad kroppar tycker om, det är att de tycker om att känna sig fina. Kroppar tycker om att känna sig uppskattade. De tycker inte om när vi dömer dem. Det tror jag ingen kropp känner att det är skönt. Kroppar tycker om att känna sig fina, och det gör de på olika sätt, känner sig fina. De kanske känner sig fina när vi klappar dem, tar på dem med kärlek, eller om någon som älskar den tar på den med kärlek, så känner den sig kanske fin. Den kanske känner sig fin i ett visst klädesplagg, en viss frisyr. Om den får i sig en viss typ av mat, så kanske den glittrar lite extra också utåt, för den uppskattar den maten och njuter av den och tar åt sig näringen eller vad det nu än är i den energin i den, som gör att det strålar hela vägen ut. Det kanske älskar viss rörelse eller viss aktivitet eller kreativitet som gör att den lyser och strålar. Så att allt det där hänger ihop. Och jag missuppfattade det. Min kropp tycker om att känna sig fin.
Mm.
Så vad jag skulle kunna ha gjort, och som om du lyssnar och känner igen dig i det här, om du känner dig ful och tjock och äcklig, så kanske det inte är det egentligen som är essensen i det här, utan essensen kan vara att du längtar efter att känna dig fin och härlig och lätt i ditt system. Och då behöver du fråga efter, vad skulle jag kunna välja eller vara som skulle kunna få mig att känna så? När känner jag mig fin? Vad skulle få min kropp att känna mig fin? Vad får mig att känna mig lätt som varelse och också i kroppen? Vad känns lätt för mig i livet? Och välja mer av det. Och då blir också kroppen lättare på något sätt.
Mm. Precis.
Ja, det var en lång utläggning.
Ja, men jättefint. Och jag tänker också att det här handlar om att tillåta sig att känslohanteringen där. Att tillåta sig att känna känslorna. Mm. Och ta emot alla känslorna också. Istället för att undvika känslorna, som man också gör med mat. Ju. Att du stoppar i dig när du känner dig ledsen eller orolig eller ångest eller någonting. Att du dövar det med mat. Så det handlar också om det här som jag har pratat mycket om i podden också. Att tillåta dig att få gråta, att vara ledsen, att känna. Att det inte är farligt att känna också. Att känslor är inte farliga, utan att det är en energi som behöver passera. Att du låter dem gå igenom så att du inte börjar kämpa emot. För att jag tänker att mat, så att säga, missbruk är ju en typ av missbruk. Men det finns ju också andra saker som vi kan döva oss med. Som vi inte kommer fördjupa oss i just det här avsnittet. Men alkohol eller droger eller andra typer av distraktion. Tillåtandet av känslor. Det är också viktigt att du är väldigt snäll mot dig och tillåter dig att få känna.
Mm, verkligen. Det verkar kanske vara så, utan att veta närmare, att sånt här missbruksbeteende kan också hänga ihop. Ja, men det hänger ihop med känslor på något sätt. Att det är mycket känslor i den här personens liv på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara att den här personen är högkänslig. Det kan ju vara något som har hänt i livet. Men det kan också vara många högkänsliga som just går in i missbruk av den anledningen att man inte orkar känna allting. Liksom.
Mm, och man inte har fått lära sig heller hur man kan hantera känslor. Och då försöker man lära sig själv i livet att hantera. Och då kan det lätt bli ett missbruk av olika saker.
Mm.
För att det man känner att det åtminstone dövar en stund i alla fall. Även om det inte går över, så försöker man hitta små, vad heter det, andningshål där det känns lite lugnare en stund.
Mm. Man blir distraherad av någonting annat ett tag. Och efter det så kommer ju ett påslag av ännu mera känslor. Och det kan vi uppleva som ett ångestpåslag. Efter att man kanske har ätit för mycket eller tagit en drog eller vad det nu än är för någonting. Och då föder det ju mer missbruk. Mm. Ätstörningar eller annat.
Och så är man inne i någon ond spiral där som bara är destruktiv.
Mm. För när du släpper på känslorna, för någon gång så när du släpper upp dem så kommer de. Och ångest är ju, som vi pratade om i ett avsnitt här tidigare, ganska nyss, många känslor som kommer på en och samma gång.
Mm. Så det kan vara fint att sortera lite i, om du upplever ångest, vad är det egentligen? Vad är det som ligger bakom? Vad är det för känslor som är där bakom?
Mm. Verkligen. Mm.
Mm. Se om du kan tillåta dem.
Mm.
Mm. Finns det någonting mer som du skulle vilja säga till de som har ätstörning eller som känner igen sig mycket i det du berättar här med känslor? Om vad kan liksom vara ett första steg för dem?
Ett allra första steg kan låta jättetokigt, men det är någonstans att släppa taget om att det är någonting fel för dig.
Mm.
Att du har ätstörningar, att du är ätstörning, att du är sjuk. Tänk om du inte har en ätstörning och att du är sjuk och att det handlar om allt det där med kropp och kilon och så, utan att det här handlar om någonting helt annat som du distraherar dig med genom att fastna i att du är sjuk.
Mm. Så frågan, vad handlar det här om egentligen?
Den fick jag aldrig göra under alla de åren jag gick i terapi för ätstörningar. Fick jag aldrig den frågan. Så ja, Ina, det är världens bästa fråga i så otroligt många terapisammanhang och väldigt mycket här kring ätstörningar. Vad handlar det om egentligen? Och inte upp i huvudet och fundera nu ut vad gick fel, för det är lätt, utan vad handlar det här om? Vad handlar det om på riktigt? Mm. Att du väljer det här, att du hamnar det här om du upplever det nu så, för ofta så känner man ju som ett offer. Väldigt mycket offerroll är det ju.
Mm.
Och du är egentligen inget offer. Det är en missuppfattning. Du har missuppfattat så mycket.
Mm.
Om du är där.
Och du är mycket större än så. Du är en stor varelse.
Ja.
En stor människa.
Mm. Mm. Och jag skulle också bara vilja tillägga som en avrundning. Det finns så mycket att säga om det här. Och vi kommer återkomma till det här på många sätt. Och vi kommer också arbeta vidare på det i vårt företag också. Actions i Sverige. Det kommer komma ut mycket mer bidrag och hjälp för dig som har ätstörningar här. inom en snar framtid. Men när jag började att ha yoga vid ätstörningar och också terapi vid ätstörningar efter att jag själv hade varit igenom hela den här resan och fått syn på saker och bidra till andra, då trodde jag att det skulle komma många yngre tjejer som just var ganska utseende fixerade på något sätt. Så. Men det som hände, det var att det kom många i åldern 30 upp till 70-80. Alltså jag har haft 70-80-åringar som har haft jättefast i sina ätstörningar, varit i hela livet. Mest kvinnor, men också ett gäng män. Så det var intressant att se att det, och alla högkänsliga, de som jag pratar om nu, att det hänger kvar. Så,
så det verkar finnas i alla åldrar.
Ja, men verkligen. Och att det börjar någonstans som att hantera det när man är yngre, men att det finns kvar som ett sätt att hantera, så att om du kan byta ut verktygen att hantera dina känslor, så kanske du inte behöver hantera det med mat. Och vad jag gör idag jämfört med, som är en kontrast till tidigare, och det gick inte över natt, men det behöver inte ta lång tid heller. Men det är att jag njuter av mat. Jag älskar mat. Då använder jag det som ett sätt att hantera känslor. Det var något väldigt destruktivt. Så nu har jag andra verktyg att hantera känslor och så njuter jag av maten.
Mm. Just det. Men det kan vara fint verkligen att gå bortom symptomen. För just det här ätstörningsbeteendet är ju ett symptom på någonting annat. Precis som allt missbruk är. Man missbrukar andra saker, så handlar det om att det är ett symptom på någonting som finns där inne. Och vi behöver komma in till vad det handlar om egentligen. För att kunna alltså förändra också situationen.
Mm.
Verkligen. Också fint att titta på hur du skulle vilja att det var istället.
Mm.
Och hur du skulle vilja känna för din kropp och för livet och för andra saker kanske.
Ja, och det är så många som har ätstörningar som är så himla rädda för att släppa tanken på att börja äta. Alltså om jag börjar äta igen så kanske jag går upp i vikt, som ungefär som att det skulle vara det värsta som skulle hända. Då kan det vara fint att fråga dig själv, om du nu hade den kroppen och den vikten som du önskar ha, vad tänker du att du skulle känna då? För där har du också en nyckel till vad du vill längta efter att känna. Mm. Ja, men då, ja.
Känslan.
Känslan, vad är det för känsla du vill åt genom att se ut så där? Vad tror du du skulle känna om du såg ut så där? Kan också vara spännande att se och gå vidare i det. Mm. Tack för att du har lyssnat på det här.
Första delen i alla fall av det här med ätstörningar som vi kommer återkomma till på olika sätt.
Hör gärna av dig om du undrar över någonting eller om du känner igen dig i det här på något sätt. Eller om du behöver terapi eller någonting annat i det. Högkänslighetssverige.se. Instagram har vi högkänslighetssverige.
Och mejlen info@hogkanslighet.se.
Mm. Härligt. Och så ska vi ett annat poddavsnitt titta på vad du har haft för sätt att hantera dina känslor på. Det kan vara spännande.
Fortsättning följer.
Tack för nu.
Tack för nu. Hej då.